Den 17 maj från 9 till 15 kommer Makita och besöker verktygsvaruhuset med sin berömda container. Riktigt fina klipp och erbjudanden under hela dagen. Välkommen till verktygsvaruhuset, världens första Makita Concept Store.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna till Ekonomi på riktigt. Det är jag som är Charlie och det är du som är Mattias.
Det stämmer.
Hur är dagsformen?
Ja, men den är skitbra. Jag ser inte att jag liksom glittrar.
Du ser mysig ut.
Ja, men jag är mysig. Ja. Jag tycker att det här är en speciell dag idag på något vis.
Ja, ja.
Det är ju sånt jädra mörker egentligen med den här coronan. Så att jag har liksom valt att bara...
Nu skiter vi
det. Jag skiter i den där jävla coronan.
Men kan det ha någonting med den lägenhetsaffären att göra, eller?
Ja,
det var ju lite spänt när vi pratade för några veckor sedan.
Ja, just
det.
Det
var som att köpt men inte sålt och grejer. Och...
Ja, precis. Jag hade ju köpt en lägenhet och inte sålt. Och det var ju, men det känns ju alltid lite märkligt. Men nu är den såld och nu har downshiftingen, eller downsizingen, blivit ett faktum.
Som att ni faktiskt har flyttat redan?
Nej, det har vi kanske inte.
Så mycket
men alltså det är sant att det blir. Alltså vi har ju sålt lägenheten, vi har köpt den.
Hur var processen att sälja? Kände du liksom, kändes det... Var det mycket jobb att fixa och styla hemma och hålla på att lägga lime i kors på diskbänken? Eller liksom kände sig fan, de får ta den som den är, jag har pengar.
Ska jag vara helt ärlig, då måste man ju vara ingen sån här
podd. Det är ju lämpligt tycker
jag. Så är det ju så här att jag var på landet och Malin skötte allting.
Ja.
Så jag kan faktiskt inte, men hon ville också ha det på sitt sätt. Det var inte så här att jag sa så här, du får ta det, utan hon sa, jag kommer att ta det.
Ja.
För att hon tror att det blir mycket bättre då. Och då har hon säkert helt rätt i.
Just det.
Så det blir bra. Men det är ju den här att sen ska det vara omvisningar. Och sen är det någon som vill komma igen. Så det är ju under några veckor där som allting måste ligga perfekt. Och ja.
Men då har ni typ inte bott där?
Den nej,
har
typ
bara
inte.
Stått som en precis showroom.
Så. Lite så. Men det är ju ändå häftigt. Och så här, vi ska ju gå ner 50-70 kvadrat i yta. Det är ju...
Ja, just det.
Det ska bli, ja vad blir det nu då? Ja, det blir med ungefär 70 kvadrat.
Vad är det som ryker då? Vad liksom?
Ja, framförallt är det ju ett rum till, alltså ett av barnens rum.
Men vad är det ni slänger, säljer?
Ja, vi byter soffa, vi får byta matbord, vi får byta allt.
Allt till modell allt mindre?
Till modell mindre.
Ja.
Men sen är det ju för att vi är ju så mycket mer på landet, så att det är därför. Mm. Alltså bara helt meningslöst.
Och då åker soffan ner till landet istället och matbordet ner till
landet. Ja, det kommer att bli en del rokader. Så här, för att vi har ju på bygger ett attefallshus där nere som snart är klart.
Jag har ju sett bilder på, jättefint.
Ja, det blir jättefint. Och där kommer vissa saker att få flytta in.
Som är i storstugan idag, hamnar i attefallan. Och från lägenheten hamnar i storstugan.
Exakt, och sen blir det något till Shoregard och något blir det. Eller till någon sån här förråd.
Vad ska vi, vad?
Nej men sen är det också så att vi har ju också satt oss i
varför
den
sitsen. Varför ska vi hålla på att lagra gamla grejer?
Ja, men nej, därför att det är vissa saker vi ska ha med oss. Men problemet är att vi står utan lägenhet en månad.
Ja.
Alltså vi får tillträde en månad efter att vi ska ha lämnat.
Ja, okej. Okay. Den Shoregarden är ju rimlig.
Ja, så att
men
det blir
sen
ju
räknar
period.
Jag väl med att efter sex veckor är den borta.
Ja,
så
ja,
ska,
ja, ja.
Här
nej,
har vi mormors gamla kläder.
Så. Jag äger 2 lådor bakåt mitt liv. 2 flyttkartonger, det är allt jag har.
Vad är det i dem då?
Ja, det är lite sådana här nostalgi-grejer sedan jag var ung som jag inte kan riktigt kasta. Det var sådana här grejer som jag köpte på någon språkresa och sånt som man inte vill ha framme. Och sen är det väl något, ja men så här, några ja, men, så här,
gamla kärleksbrev.
Ja, nej, inte så mycket av dem. Nej, men betyg typ.
Betyg?
Och sen ligger något skönt. Så här, jag hade ju lite så här nitbälten och patronbälten. Jag var ju en tuff kille när jag var ung.
Redan då?
Ja, eller då bara kanske. Så, men det är så här, lite så här nostalgiprylar. Jag har min gamla skinnjacka med västen full med hårdrocksmärken. Och så här, som jag inte riktigt kan slänga.
Nej.
Men jag har ju kastat massor. Men sen är det så roligt nu att min dotter har hittat... Vi var nere där och rev lite grann. Och då visade det sig att jag hade några metal-tischer kvar sen jag var på konsert 85. Typ. Mm. Och de där har ju, la ju Elin beslag på allihopa. Mm. Och någon Maiden och någon Judas Priest. Och hon, det är ju skitcoolt att gå i nu tydligen. Mm. Mm. Så, ja, så de går ju arv, men de är snart slutkörda kan man ju säga. Man ser knappt på det för tryck längre.
Ja, och som det ska vara, tänker jag.
Ja, som det ska vara. Och nu när man tvättar dem igen i torkan så. Ja, men så det här är lite speciellt. Men, så här, man får väl leva som man lär. Vi pratar ju mycket om det här med downshifting och sizing. Mm. Och varför ska man ha så stort. Ja, jag tycker fan att det är klokt. Alltså. Ja. Och du har ju också gjort det.
Alltså, ja, jag bor ju hur litet som helst.
Ja, ja. Det är new shit.
Flyttade från gård till en liten lägenhet. Flyttade med 21 kartonger. Fortfarande stolt över. Allt hände kvar i mitt liv.
Fy fan vad vi är duktiga.
Ja, verkligen.
Ja, nu är inte vi så PK så det är nästan löjligt.
Nu är inte vi en Connemara-podd. Nu är vi en ekonomipodd.
Just det, det stämmer ju.
Det är en dagens gäst.
Ja, det tycker jag.
Vad säger du?
Ja, men det är en jävla cool snubbe som vi har med oss idag. Mm. Han har också bättre skägg än mig. Och det kan jag ju liksom...
Bättre skägg än jag.
Ja, just det.
Svenska.
Och just det, bättre skägg än jag blir det.
Ja.
Och bättre skägg än vad du har också.
Ja.
Ja, bara det kan man ju säga. Men sen får vi väl snacka lite med vi får väl ta reda på lite mer än bara om skägget, tänker jag.
Jag bara säger att jag vet inte. Bättre än du, ja, bättre än jag. Där är det nog, bred, jämnt skägg.
Det är klart du ska alltid vara lustig. Ja, men ibland är du lite lustig.
Den var ändå.
Ja, ibland får du till det. Ja. Men varmt välkommen, Tjoffe!
Tackar, vad kul.
Jag tycker det är roligt att säga bara Tjoffe, för du är ju Tjoffe, men det är ju ditt liksom...
Ja, det är mitt tilltalsnamn faktiskt. Ja. Att, det är två stycken som heter Tjoffe i Sverige och jag är en av dem. Har tyvärr ingen kontakt med den andra, men det är säkert en trevlig pojk.
Har du funderat på att ta kontakt med honom och säga så här, tjena, det är din namne här?
Ja, rimligtvis borde jag och han starta en podd, liksom Tjoffe och Tjoffe,
ja. Men... ja.
Det får vi se, jag tror han bor i Trollhättan eller något sånt här, liksom. Så det blir spännande.
Men Tjoffe, tänk om det är så här, Tjoffe, ja.
Skicka en bild på dig själv till...
Tänk
till
om oss. Han sitter och lyssnar på Tjoffe.
Men jag hoppas det, han gör säkert det.
Ja, då får han höra av sig. Ja. Charlie och Mattias at gmail.com. Välkommen att mejla Tjoffe så ska jag tjoffa ihop er.
Ja. Lika bra, men det var ett ärligt försök.
Det var ett ärligt försök. Nej, men vad roligt, kan inte du berätta? Vem är du? Varför har vi en Tjoffe här egentligen?
Jo, först och främst så liksom sitter jag här och är väldigt smickrad eftersom jag liksom har fått väldigt mycket beröm för mitt skägg här idag. Som egentligen är ganska ovårdat och bångstyrigt för att jag inte har varit hos barberaren på år och dagar. Liksom. Men det ska jag ta tag i så det blir lite schneid på det. Men, jag är en entreprenör från Norrköping. Mm. Jag är född 87 så jag är lite tag till, 33 år gammal.
Det är så ung alltså.
Ja, men det har ett par år kvar till pension liksom. Mm. Så att, men jag har varit liksom entreprenör i olika former sedan jag var 12 år gammal. Och det är, liksom, det är mitt liv. Det är det enda som jag är bra på. Och det enda som jag tycker är... Eller det finns många saker i livet jag tycker är roligt. Men det är nog den saken som jag tycker är absolut roligast. Mm. Det är att driva bolag och utveckla människor och organisationer. Det är...
Vad är du bra på, tänker du? Alltså, kan man säga något så här... Det här är en entreprenör. Det här är liksom... Det man är bra på. Är man veterinär så kan man säga så här, ja, de är nog bra på det här och det här. Vad är man bra på när man är entreprenör? För det tror inte jag är så tydligt liksom.
Ja, men jag tror det är väldigt viktigt att vara lite naiv. Och att våga göra saker som de flesta tror inte funkar. Och det är de man lyckas göra. Få dem att funka och komma hem med någon affärsidé som ingen annan trodde på. Och göra den bättre än vad andra gör. Ja, men det är väl en av de liksom egenskaperna. Och sen så väldigt mycket är också att vara uthållig. Att orka hålla på med samma grej dag efter dag. Och, när man borde gett upp rimligtvis 10-20 gånger så fortsätter man att gneta på. För det tar tid, det tar sjukt lång tid. Och det finns inga genvägar. Då hamnar man i fängelse eller någon annanstans som inte är bra att hamna. Liksom.
Mm.
Utan gör allting rätt, låt det ta den tid det tar.
Det är väldigt kul att höra, för det är väldigt genomgående när vi har pratat just med, när vi har haft framgångsrika människor hos oss i podden, så det genomgående är ju det som du säger, uthållighet. Alltså det tar tid och att man måste våga hålla, eller så här, orka hålla ut kanske.
Men alltså det är ju, jag håller med, det är båda sakerna att tänka, både förmågan att börja när andra, om man ska vara lite elak, när andra lite klokare människor än sådana som oss tänker sig att det där måste man ha en sån där examen, eller det där måste jag göra såna här marknadsundersökningar, och så somnar man om eller sitter kvar i soffan. Så är en entreprenör ofta en person som säger så här: det borde finnas en korvkiosk på den här ön, då öppnar jag en. Hur svårt kan det vara? Och sen så vart det skitsvårt, men då, sen kommer uthålligheten, så biter just man ihop. Men det är just det där som är halva jobbet oftast, att man sätter igång, att man faktiskt, att man faktiskt kör.
Kommer till skott, ja.
Håller
precis.
Du med, eller?
Absolut, och när man väl liksom har hoppat ut från flygplanet så måste man lära sig hur fallskärmen funkar på väg ner, annars går det riktigt illa. Men det enklaste är ju, fast det som många tycker är det svåraste, det är ju liksom att ta steget och hoppa. Resten löser sig, för man måste lösa det. Man har inte alla lösningar direkt när man hoppar ut, liksom, utan de kommer med tiden.
Men och vad är det du gör? Är det ett bolag nu som du fokuserar på? Alltså, är det din huvudsyssla nu? Har du hittat det du vill göra? Liksom?
Ja, men jag har framförallt ett bolag som är där jag jobbar, där jag leder hela organisationen. Ett bolag som heter Städarna, som håller på med hemstäd och företagsstäd på ett gäng orter runt om i landet. Men utöver det så kan jag givetvis inte hålla mig undan från entreprenörskap, så att jag är delägare i fem andra, jag och min kompanjon är delägare i fem andra verksamheter. Vissa framgångsrika och vissa mindre framgångsrika.
Men vad är det för branscher då? Alltså, för Städarna är ju uppenbart, det berättar du ju om, och det har ju gått fantastiskt bra för Städarna ju, eller hur?
Absolut.
Men vad är det för, är det lite i samma bransch de andra, eller vad är de andra bolagen?
Nej, men de andra bolagen är väldigt blandat. Det ena är ett jordbruksföretag där vi odlar spannmål och gör det på fem stycken gårdar, så att, runt om i Östergötland.
Kul. Hade vi gäst på det ämnet bara för några veckor sedan.
Ja, jag lyssnade faktiskt på det avsnittet, så det är liksom, man är lite nyfiken på det där området. Men vi har grävmaskiner och vi har fräsar och massor liksom entreprenadsmaskiner och gör väldigt blandade saker. Sen så, bolaget heter Kryger, och sen så har jag, eller vi delägare också i ett bolag som heter Nistra, som håller på med redovisning och hjälper dels våra egna bolag, men en gäng med externa bolag. Med deras bokföring och rådgivning kring det. Cirka 15 personer. Sen har vi lite fastigheter. Vi har delägare i, har varit i ett gäng med olika e-handelsprojekt. Några som har gått mindre bra och några som har gått väldigt bra. Ett bolag var vi delägare fram till i förra sommaren, då vi sålde det till Altor, ett bolag som heter Ideal of Sweden, säljer mobilskal runt om i världen. Och sen så är det ett bolag som bygger affärssystem. Ja, men det, och sen lite blandat, smått och alltså. Gott. Liksom.
Ja.
Finns det en röd tråd ändå dold där någonstans i vad du går igång på, liksom? För det, från utsidan skulle man ju låta att städ och mobilskal och bokföringsbyrå. Det,
och lite lantbruk på det.
Och liksom, lite lantbruk. Så. Det är inte som att man fattar hur den såsen ska smaka. Liksom.
Nej. Och det, så här, det, allting, den röda tråden i det är ju att man har hittat bra människor att satsa på. Alla, jag har säkert haft 30 bolag genom åren, och de flesta riktigt inte framgångsrika. Misslyckade, inga egna konkurser än så länge, som tur är. Men man kan inte, det finns bara en enda människa på hela jorden som kan vara vd på två framgångsrika bolag samtidigt, och det är Elon Musk, som kan både vara på Tesla och SpaceX. Men man måste ha en kärnverksamhet som man vaknar på morgonen och det första man tänker på är det, och det sista när man går och lägger sig. Varenda gång jag själv har försökt liksom driva något med vänsterhanden, det blir aldrig någonsin bra. Så att genomgående de grejerna som har överlevt genom åren, de som vi har idag, de har ju varit bra, jätteduktiga entreprenörer som vi gör det här tillsammans med. Men då är det de som driver det och de som har det här som sin dagliga syssla.
Men hur kommer det sig då att man hoppar in i städbranschen, som är din dagliga syssla då? Alltså hur, för den har ju varit, den är ganska smutskastad.
Ska vi hålla på?
Ordvitsa lite.
Jag försökte faktiskt inte ordvitsa. Det är okay. Du som ser en ordvits i alla här.
Okay.
Nej, men alltså den har ju varit lite suspekt. Alltså det finns ju mycket sådana här hemhjälpsföretag som har startat när de släppte på att man kan vara med privat, att man kan ha privat hjälp och sådana saker. Så har det ju varit många bolag som har varit lite suspekta, det får man ju ändå säga.
Och eller ska vi inte börja ställa den frågan?
Jo,
är det bara media som utmålar det så, eller är du i en smutsig bransch?
Den är inte fri från dåliga exempel på folk som inte borde vara företagare. Men det är faktiskt så att de flesta sköter sig. De flesta tar hand om sina medarbetare. De flesta gör rätt för sig. Men däremot så är det väldigt viktigt att kolla på det så att man inte anlitar någon som inte tar hand om sina medarbetare och betalar skatter och de bitarna.
Men du känner igen det? Det förekommer ju i den branschen, det kan man väl säga.
Det finns jättemånga tyvärr tråkiga exempel där man till och med som medarbetare får betala till sin arbetsledare för att ha sitt jobb och där man inte har kontrollen över sitt eget pass till och med. Liksom det är nästan finns dåliga exempel där det till och med liksom är mer slavliknande liksom människohandels exempel. Mm. Men det är inte den generella situationen. Nej. I branschen, men det händer.
Men jag tänker ändå att frågan är egentligen hur kommer det sig att man vill in i den branschen då? För du har ju hållit på sedan 2010, va?
Ja, 2009 till och med.
2009, ja, jag har läst på då.
Ja, hur började det då liksom?
Ja, men så du är född 87. Jag tänker du var ju ganska ung då.
Jag var 21 när jag startade igång. Ja, men då Bovet började med att jag faktiskt ett tag så bodde jag här uppe i Stockholm där vi spelar in idag. Mm. Inte i den här lokalen såklart, men jag bodde här uppe och jobbade på SF Bio och saknade Norrköping och vännerna där nere så pass mycket så jag flyttade ner och dagspendlade. Mm. Och då hann jag inte med städningen. Rutavdraget hade precis kommit. Alla mina kollegor i Stockholm var rutkunder och köpte städning. Och ingen i Norrköping gjorde det. Så då tänkte jag är 21 år gammal. Det kostar inte så mycket att starta. Jag kommer lära mig väldigt mycket. Jag har lite andra bolag som jag startat. Men ingenting som jag lever på. Men det här borde jag kunna göra lite vid sidan av. Och lära mig och få min första chans att bli arbetsgivare i mitt liv. Och tanken var ju att vi skulle bli 2-3 medarbetare. Och det skulle vara lite som en experimentlåda mer eller mindre. Och det kan man väl säga att vi har misslyckats väldigt mycket med eftersom vi inte är i närheten av 2-3 medarbetare idag.
Men hur många är ni då?
Ja, vi precis har passerat 800 medarbetare runt om i landet. Så det är ju lite fler.
Jädrar alltså, 800 pers. Och en still, en counting så att säga. Du vill bli ännu större.
Ja, för guds skull. Vi säger alltid att vi kommer aldrig vara så små som vi är idag. Och det stämmer. Vi växer med i genomsnitt en medarbetare per dag. Mm. Som det ser ut nu. Eller per arbetsdag måste jag säga. Så då håller jag med till sanningen här. Liksom. Och givetvis, vi har blivit påverkade som många andra av corona. Inte så att vi har behövt att vi har tappat någonting. Men vi har inte vuxit lika snabbt som tidigare. Men nästa år så kommer vi fortsätta att rekrytera en medarbetare varje dag.
Då har du fett med deg alltså.
Ja, det vill jag inte påstå. Men
du sitter med en guld Rolex där och ser ganska
nöjd. Ja, men det är väl Thailands kopia liksom.
Nej, men ärligt, alltså är du rik?
Jag är faktiskt, alltså på min lön från bolaget är absolut inte i topp i branschen. Och den liksom... Hade jag haft möjlighet så hade jag gärna gjort som Steve Jobs och betalt $1 i månaden. Valutajusterat då, givetvis för hur dollarn står. Liksom. Men jag har haft en drivkraft som initialt kanske var så här, men det skulle vara jättekul att driva upp någonting. Kanske säljare, tjäna massa pengar. Men de senaste åren så liksom har min drivkraft förändrats till att jag verkligen kan förändra en bransch. Och jag kan skapa mycket arbetstillfällen. Och min privata liksom, ekonomiska situation har blivit väldigt tryggt sen vi sålde Ideal och Sweden. Mm. Så att jag...
Du är hemma.
Jag skulle inte behöva jobba en sekund mer i mitt liv. Men... Jag gör inte det här för pengarna. Jag gör det här för att jag älskar att jobba så pass mycket. Att jag till och med har varit sjukskriven under året. För att jag liksom har jobbat alla vakna timmar. Och det är det som är min drivkraft. Liksom. Mm.
Men jag noterar ju ändå att frågan gör det lite obekväm.
Ja, men det är så här,
vad är det som går igång i huvudet när man frågar sig, är du rik? Och du blir så här, alltså, nej men alltså när kanske, eller jag vet, alltså, vad är det?
Ja, men det är en spännande fråga. Jag brukar få, alltså, när jag är ute och föreläser för skolelever och liknande, och även, det händer flera gånger när vi är ute och pratar för våra medarbetare.
Då brukar de fråga rakt ut, ja, men, så här, hur mycket pengar har du? Ja.
Och sådana konkreta frågor, jag brukar alltid svara, och jag, liksom, jag har inga hemligheter i det, man kan söka upp allting på det viset, men jag blir obekväm, för att det är inte min primära drivkraft, och de människor omkring mig vet att det inte är min primära drivkraft, men jag ska inte göra någon hemlighet att liksom det har varit att jag trodde att man skulle bli väldigt väldigt lycklig om man hade väldigt mycket pengar och var rik. Och de som har väl varit där någon gång i livet eller är där vet att det inte har en enda koppling till hur man mår. Jag har vansinnigt mycket problem med att jag har för mycket prylar att ta hand om. Och ni pratade tidigare här i introt om att downsiza. Och liksom det är en tanke som lockar. För man blir som alla prylar man äger, båt och alla båtskoter och golfbilar eller vad fasiken den är. Liksom, det är ju ett halvtidsjobb att bara drifta grejer som man aldrig hinner använda.
Det är klassiken, det här vi pratar mycket om i vår podd. Vi hade nämligen Jonas Mårtensson som är vd för Mojang som kör Minecraft, eller alltså som har Minecraft. Och de har ju pengar så det står härliga till. Men just som han sa det här, att det bara blir massa mer admin. Just att admin-grejen, som du säger, drifta säger du, eller alltså, det ska ju skötas oavsett vad liksom, så att det blir ju liksom Ilans problem, men dock så har ju han sett till att han inte har mer saker för att han skulle ha råd med det. För att det blir för mycket att hålla på med istället.
Jag tycker frågan är spännande på det här sättet, att jag förstår att jag kanske är lite skadad då, men jag tänker så här, har man flyttat tillbaka till Norrköping och börjat själv och skapat nu 800 arbetstillfällen i Sverige, dessutom för grupper som inte har så lätt att komma in på arbetsmarknaden i viss del. Alltså det är ju en fantastisk insats. Om en sån person inte ska ha tillräckligt mycket pengar i sitt liv för att aldrig mer behöva oroa sig för det, så att han kan gå upp på morgonen och oroa sig för hur ska jag kunna hjälpa 200 människor till innan det här året är slut och få jobb, då undrar jag vem är det som ska ha det. Det är som att politiker och höga löner, det är liksom, ja, det tjafsas det väl en del om och sådana saker, men det finns någon vissa om, och sen tror jag också vissa områden, städning, mat har vi pratat om till exempel, att ICA-handlare får ju inte skylta med hur mycket pengar de tjänar, för att man ska inte tjäna pengar på min mat. Det är någonting att jobba med en produkt som kanske är lågavlönad eller som ska försöka vara billig och sen samtidigt tjäna pengar, att det ska man nästan liksom skämmas lite över. Jag vet inte, de som lyssnar tänker jag att det måste ju sitta minst 800 människor där som är jävla glada över att de har ett jobb att gå till varje dag. Och det är ju därför att någon modig människa som Tjoffe någon gång sa, vet du vad, jag ska prova att öppna ett sådant här företag. Jag är beredd att gå i personlig konkurs om det här skiter sig, för att jag ler den här drömmen. Och det gör ju man ju förstås inte å de tilltänkta människornas vägnar från början. Man gör det för sin egen del, men det är ändå en jädra risk. Jag vet inte om ni har provat att ha barn. Att ha 800 anställda är ju som att ha 800 barn hemma samtidigt. Det måste ju alltid vara 20 saker för dig att lösa varje dag som är liksom nästan på liv och död för de människorna det handlar om. Deras uppehälle, deras liv, det är saker att funka. Jag menar,
nej, men det är beundransvärt. Vi är fulla av beundran.
Får du det liksom mötet, eller är det folk som gnäller över? Jaha, nu, det går bra nu tydligen. Eller liksom, vad möter du?
Av mina medarbetare får jag extremt lite. Jag får ingen kritik eller hat eller liksom den biten, för att
för de vågar inte, för de vet att annars åker de ut.
Jag är jätteläskig. Nej, men vi har ett jättetydligt purpose och syfte och väldigt tydlig liksom vision varför vi finns och vad vi håller på med. Därför så liksom vet medarbetarna att liksom drivkraften inom hela bolaget och alla ledare och liksom allting vi gör, att det handlar inte om att liksom vinstmaximera. Där vi väldigt tydligt liksom sätter väldigt viktiga frågor i första rummet, som jag kan berätta om massor av olika delar, men ett axplock av det är att vi har liksom en intern policy om att medarbetarna ska känna sig 100% trygga. Alla medarbetare har mandat att säga upp en kund som inte står bakom vår värdegrund. Om det är sexism, rasism eller liksom de inte blir mottagna på ett vettigt sätt. Men då ska vi inte ha kvar kunden. Även om vi tjänar mest pengar på den och den största kunden är världens fjäder i hatten. Det är fullständigt skitsamma. Den kunden ska vi inte ha med att göra. Vi säger upp kunder och då firar vi att vi säger upp kunder. Och vi är tydliga mot kunder också när de börjar. Liksom att det här
ni firar när ni säger upp en kund, säger du?
Att vi kan vara...
Hur gör ni det?
Det är inte så att
alltså, bjuder du på tårta för alla? Eller hur menar du?
Nej, men vi kommunicerar liksom det. Vi jobbar med olika grupper som är intranät på Facebook. Där vi liksom lyfter fram att nu har vi tagit det här statementet och sagt upp den här kunden. Jag har gjort det externt på min egna Facebook-sida. Men liksom det ska vara en självklarhet att om en kund inte tar hand om oss på ett schysst sätt, då ska vi faktiskt vara glada och stolta över att vi säger upp den kunden.
Mm. Schysst. Mm.
Och det som jag träffar alla ledare, jag träffar så mycket medarbetare som jag kan. Det är extra svårt nu såklart. Men det är hela tiden missionerar om att det här är på allvar. För liksom, det kan vara en snygg grej på en hemsida, det kan vara en bra grej i en folder, men det här är på riktigt. Mm. Det är så här vi ska göra. Och en annan grundvärdering som vi har liksom, det är att vi ska göra 100% rätt. Medarbetarna ska få sin lön i tid, de ska få rätt tid. Har vi missat för att det är liksom systemfel eller liksom rapporteringsfel, att vi har missat en milersättning eller vad den är för någonting, då liksom ingen behöver vara orolig som ledare liksom att ja, men hur ska jag rätta till det här? Det är bara jag löser det oavsett vad det kostar. Liksom. Det är bara att göra rätt, för vi ska göra rätt.
Men hur driver ni? Har ni alltså, aktiebolagsform? Hur många delägare är ni?
Vi har ett bolag som heter Städarna Sverige som är moderbolaget. Det är där jag jobbar. Och det bolaget är vi 5 stycken delägare i. Mm. Jag och min kompanjon Ulrik är majoritetsägare. Och sen har vi de 3 andra delägarna är operativa i bolaget. Så alla som jobbar i Städarna, eller alla som har ett ägande i Städarna,
jobbar
i Städarna också. Mm. Vilket är liksom den grunddel som vi inte tummar på. Sen så är vi majoritetsägare i ett gäng med dotterbolag. Mm. Tror det är 16-17 stycken idag. Mm. Det är ännu mer som vi köpte ett bolag för några veckor sedan. Jag vill säga att det är 20 stycken dotterbolag. Mm. Och de har vi också en vd i varje bolag som är fristående aktiebolag. Men vi är samma varumärke och vi är samma organisation. Men där är också vd delägare i bolagen. Mm. Och vi har startat de flesta av dem, nästan alla. Och sen har vi köpt ett fåtal. Mm. Och de bolagen har vi startat med väldigt, väldigt unga ledare som aldrig har varit ledare innan. Inte alla, men de flesta har vi startat med. Tänk er liksom den absolut bästa eleven på Ung Företagsamhet som har nyligen liksom kommit från skolan och har hur mycket energi och vet inte att någonting är omöjligt i livet. Men ingen normalt funtad människa kommer ge dem ett ledarjobb de närmaste 10 åren och ingen kommer någonsin ge det, eller ja, det är längre än 10 år innan de kan bli vd någonstans. Då sätter vi dem med liksom ett bolag och startar upp igång där tillsammans och delar med oss av våra erfarenheter och sen så råkar det gå svinbra.
Men då hör jag att du är högt uppskattad av ägarna, de du driver med, och det är unga vd som får chansen och det är personal som inte bråkar med om att du tjänar pengar. Men hur är det på kundsidan då? Hur väl insatt är kunderna i vad de får, om man får något annat hos dig, om man får någon annan? Vi pratar ju 10 000 företag. Köper man kött jädra noga idag? Folk vet ju om det är svenskt eller om det är så, om den har stått in eller stått ut eller vad det är. Liksom. Hur är det med upphandlingen av städtjänst, både när det gäller företag och privatpersoner?
Jag skulle nog säga att det är ganska blandat, men det går verkligen åt rätt håll. Och liksom, den medvetna kunden bryr sig ju väldigt mycket om vad vi har för kem, hur vi tar hand om våra medarbetare och hur vi tar hand om planeten, hur många mil vi kör. Och därför så har vi väldigt tidigt nu tagit fram en hållbarhetsrapport som vi kallar för självklarhetsrapport. Vi behöver egentligen vara något större för att tvingas göra en sån redovisning, men vi har gjort det tidigare för vi tycker det är viktigt. Mm. För att tro också att kunden tycker att det är viktigt framöver. Så det är väldigt blandat. Det finns ju absolut jättemånga som bara bryr sig om pris. Att tycker att göra ett fynd. Men när det enda som vi säljer, det enda vi har som tjänst är tid som en medarbetare till oss utför. Om man köper exakt samma sak som man köper av oss, av någon annan, för halva priset eller en tredjedel av priset till och med, då kan man, bör man faktiskt ställa sig frågan, vad tjänar den här personen som utför det? Har den omfattats av kollektivavtal? Har den försäkringar? Hur liksom ser dens anställningsvillkor ut? Mm. Det tror jag liksom, det går lite emot, för att ibland så är man ju verkligen så här, går igång. Jag går igång på när man får ett bra pris någonstans och något, men just när att köpa något, köpa städning eller en tjänst väldigt billigt är aldrig ett fynd. För det är alltid någon som råkar illa ut. Jag menar, vi har inte högst priser i branschen. Så vi liksom, det är inte så att vi har skyhöga priser, utan vi har väldigt normala liksom, priser.
Mm.
Men där vi titt som tätt förlorar uppdrag, och de absolut värsta bovarna alla kategorier, det är ju kommuner och landsting, där det är offentlig upphandling. Mm. För då är det ju bara lägst pris gäller.
Ja.
Och sen så behöver man säkert skriva på 5-11 papper att man inte tar in underentreprenörer och där medarbetarna inte tjänar på ett schysst sätt.
Mm.
Men i själva verket så kanske man borde gå ut och kolla på vilka är det som utför tjänsten.
Alltså, få saker som jag så ofta irriterar mig på som lagen om offentlig upphandling.
Mm.
Det är så jävla dåligt.
Mm.
Alltså, folk håller på och tävlar i 2 år om att få ett uppdrag och är beredda att ljuga och säga vad som helst, och så är det någon som får det. Och sen vet alla inblandade att det här behöver man sen inte leva upp till, för det är så fruktansvärt krångligt att göra om hela den processen. Jag vet att jag hade en vän som jobbade inom IT-branschen, och då var det något landsting skulle upphandla datorer. Visade sig att den som vann upphandlingen hade inte under hela avtalsperioden så många datorer att tillgå. Kunde omöjligt leverera. Men det spelade ingen roll, för det fanns ingen påföljd i avtalet om de inte levererade. De fick betalt ändå, och dessutom så skulle det ta 3 år innan man kunde göra om avtalet. Alltså så här, jag förstår att det är bra att folk inte håller på med sågepolitik och att det är bara jag kände en snubb och vi fixar det här. Men tycker allt tjafs som vi har idag, jag kallar det för tjafs, som vinster i välfärd och andra saker, det är bara en funktion av att det är dåligt stöd för att den som köper in schyssta grejer. Problemet är väl inte om tjoffer tjänar pengar när kommunhuset städar. Problemet är ju huruvida man får bra värde för de skattepengarna som spenderas.
Mm.
Och där tycker jag vi misslyckas med vården och med omsättning.
Jo, men alltihopa. Det där är ju svårt men också. Det är för att det finns
politisk
ju.
Här. Men ja, jag tycker lagen om att offentlig upphandling, skitlag, punkt slut.
Jag håller med. 110% tyvärr.
Ja, och då måste jag ju inte hålla med då.
Ja,
då men tack, så blir det ingen debatt.
Men då vi stänger av då.
Nej, men jag, alltså, absolut. Och jag hör vad du säger eller vad ni säger om det. Men det finns ju ändå en god tanke på en sån grej, för att just den här svågerpolitiken och att det inte ska bli den som kände den och att alla ska få chansen. Det gillar jag. Men sen tycker jag också vinster på alltså vissa skolor som jag har sett exempel på. Vissa städföretag, sådana som liksom lurar myndigheterna eller som inte har de bästa grejerna för att de vill ha sina vinster. Man får ju x antal peng för en elev till exempel om man har skolverksamhet. Och så kan man tjäna på att man inte köpt in nya datorer eller vad det kan vara. Så jag har ju sett, och det har jag sett med mina egna barn. Så att det finns ju så här, seriösa företagare och entreprenörer som Tjoffe och hans gäng. Klockrent. Det har jag, tycker jag, fantastiskt. Och som du säger, du har skapat 800 arbetstillfällen på din idé. Det är ju otroligt. Och då tycker jag också att man ska kunna tjäna bra med pengar. Det är ingen snack om. Men det finns ju de som också nyttjar systemet, som istället då håller ner på kvaliteten.
Ja, nu råkar jag ha gått i kommunalskola kan avslöja att där fanns det inga nya datorer eller kompetenta lärare heller.
Så nej, det för inte... det fanns inga datorer när du gick i skolan, så det var inte så konstigt.
Jo då, jag hade en datasal.
Jag hade en datasal med VIC 20.
Kompis skoldatasystem.
Naja, vi släpper det. Men,
jag förstår vad du menar, men frågan går ändå till dig, Sofie. Vad ska jag som konsument av städtjänsten, liksom, så hur kan jag kvalitetssäkra vad jag köper? Finns det några enkla sätt för mig? Precis som man har på kött liksom. Mm. Det här är de 3 sakerna jag inte ska köpa, och det här är 3 saker jag ska kolla. Om det är en sån här stämpel, då vet jag att jag åtminstone inte miljöbovar mig liksom.
Men jag skulle verkligen säga Nummer ett är att kolla ifall bolaget har ett kollektivavtal. Det kan man göra på kollkollen.se. Det är en tjänst som fackförbunden erbjuder, så jag är inte inblandad i den på något sätt. Men då kan man söka på ifall det här företaget har ett avtal med kommunal eller fastighetsarbetarnas förbund.
Och vad betyder det då för den som inte har koll på kollektivavtal? Vad får jag då om jag anlitar ett sådant företag?
Då säkerställer man att medarbetaren har gemensamt förhandlade löner och pensioner och villkor som både liksom, alltså både parter, både arbetsgivarna och medarbetarna har förhandlat ihop. Ja. Liksom det är liksom ett grundvattenmärke kan man säga.
Ja. Då vet jag att den här personen inte blir uppenbart utnyttjad på arbetsmarknaden i alla fall, utan att den har schyssta förutsättningar att kunna leva på det här jobbet.
Ja, och det förstår jag att man vill ha när man har ett så stort bolag. Men som de bolagen som jag har varit involverad i och driver, så skulle det aldrig komma på tal att ha ett kollektivavtal. För att jag vill ju ge andra förmåner och så, och jag kan säkerställa att mina anställda har det, så att säga, istället för att man då ska behöva hålla sig till det där avtalet. Men det är en annan sak, men jag förstår att i en sån här verksamhet med så många så är det väl en självklarhet kanske.
Men det är ett sätt i alla fall som kund att lista ut, om det finns det, vet jag i alla fall det. Sen kan det finnas bra bolag som inte har kollektivavtal, men ett enkelt sätt för mig att kolla skulle vara, finns det kollektivavtal? Ja, då kanske jag inte behöver kolla så mycket mer.
Absolut.
Kan man säga så?
Och det är, idag är det 300 av de här 10 000 som har avtal, och vi har 20 stycken av de 300.
Mm.
Så det är inte speciellt vanligt tyvärr. Men det som du säger, det behöver inte betyda, bara för att man inte har det så behöver man inte vara en skurk för det. Men det är ett väldigt enkelt sätt, och framförallt är det bolag, om du anlitar ett bolag som har kanske 5 medarbetare eller fler, om det är till exempel en enskild firma du anlitar, det är liksom egentligen de absolut största duktiga konkurrenter som vi har. Det är någon som kör en enskild firma, levererar magiskt bra service, tar hand om kunderna på bästa sätt, liksom ansvarar, är själv entreprenör och driver sin egen firma. Det är ofta väldigt hög kvalitet och väldigt liksom seriöst och bra. Men problematiken kan uppstå om den personen är sjuk eller på semester, så kanske man inte har samma kontinuitet i tjänsterna. Så liksom det är olika vågiskt.
Men så det är ändå, gå in på kollen säger du, där kan man kolla det där. Det är ett steg tycker du?
Yes.
Finns det något annat jag kan göra för att kvalitetssäkra ur andra perspektiv? Att det är en hållbar produkt jag får eller annars? Alltså så här.
Det handlar väldigt mycket om att prata med, givetvis när man beställer tjänsten, men prata även med medarbetarna som är hemma i ert hem. Hur har de det? Trivs de på jobbet? Blir de väl behandlade av sin arbetsgivare? Det kanske inte alla som vågar säga hur det är, men liksom, det är ju helt underbara individer som är i era hem. Se till att de säkerställer att de har det bra genom att fråga och bjuda på kaffe och sånt. Liksom.
Det där har vi ju faktiskt haft klurigt med hemma. Vi har städning hemma. Jag tror att det är huvudsak därför att jag är mer noga än vad Andrea är. Och vi undviker
bråk. Men fan, ni har ju knappt någonting att städa.
Precis, så kostnaden blir extremt låg. För det är ju inga stora ytor som ska städas. Det är ju inte några tiotusentals kvadratmeter direkt. Utan det där är ju snabbt gjort. Men poängen är, när man har haft en person i sitt hem så blir de, som säger, man tar en kopp kaffe och man liksom, hej, välkommen, och är jag inte där så skrivs det en lapp och sådär. Det blir ju ändå en relation. Och är jag då inte nöjd så är det liksom, ja men det är lite klurigt. Att höra av sig då till Tjoffe och säga, nu är det tredje gången här där speglarna faktiskt inte är torkade liksom. Eller vad det nu gäller. Då tänker jag, vad händer då? Får den personen sparken? Blir den, om det är en person som dessutom är tämligen nyanländ i Sverige?
Ja, men vi lämnar över frågan.
Är du med? Man är nästan rädd för att klaga, för att jag tycker inte att, jag vill inte straffa den här människan, men jag har ändå köpt en produkt som jag inte alltid är nöjd med.
Men det är som alltid inte liksom unikt för den situationen med städtjänster i hemmet, utan det är liksom er relation på jobbet mellan er två. Bygger det ju på att ni kan vara ärliga och ge varandra feedback.
Sen hör du Mattias.
Nej, jag hör det inte.
Sen så funkar det alla väldigt olika ifall man kan ta feedback eller inte. Så man får ju känna sig fram lite. Hos oss, och jag hoppas inte det är speciellt många bolag i landet som skulle göra något så drastiskt som att avskeda en medarbetare för att de
Men ett sånt samtal måste ju du ha fått. Precis. Absolut. Det som Charlie säger.
Massor.
Och vad gör du då då?
Nej, men det är ju liksom, det är inte medarbetarens fel, utan det är ju vi som bolags fel att inte vi har utbildat tillräckligt mycket och alltså, utvecklat den här medarbetaren. Så att det är liksom, vi mäter ju, om vi får många, många klagomål på en medarbetare, då så går vi tillbaka och säkerställer, behöver vi ta nästa steg i utbildningen? Och det kan ju absolut hända att någon, jag själv har ADHD, vilket gör att liksom min hjärna hoppar upp och ner, fram och tillbaka överallt. Jag är väldigt dåligt på att systematiskt städa ett hem. För jag står helt plötsligt och viker tvätt fast jag skulle skura golvet. Liksom. Och det finns några som vi har rekryterat genom åren som inte passar i den här branschen, men det skulle passa på ett annat arbete alldeles förträffligt. Men liksom, det är hela tiden liksom, den utbildningsfråga om inte vi levererar den kvalitet som vi ska leverera. Och det är väldigt viktigt att kunderna hör av sig så man kan få den här feedbacken och göra det här. Men jag förstår att det ibland är svårt att liksom säga till någon att de inte gör ett bra jobb. Men det handlar väldigt mycket om hur man säger det i min värld.
Ja, men det roligaste med som jag vet med det. Jag råkar ha mycket med, eller det är nog inget råka, eftersom jag hänger med mycket entreprenörer, det vill säga som kan gå och jobba en timme till och konkret se att det blir mer pengar. Så tror jag många av dem väljer att ha till exempel då leja bort städningen hemma, därför man konstaterar att jag kan tjäna mer pengar den timmen genom att göra någonting annat eller bara hänga med barnen än att liksom städa. Så jag har ganska många sådana. Och en återkommande grej som är roligt, det är när det uppstår en typ av kallt krig mellan städpersonen och den som har hemmet. Det vill säga när städpersonen tycker att det är snyggare om vissa saker står på ett visst sätt eller ett ställe än vad de själva har. Jag vet att Pia, min kompis, hon hade lagt stenar i handfatet för hon tyckte det var så fint. Och varje gång städerskan åt där hade hon lagt upp dem fint i en skål bredvid. Och så la Pia ner dem igen och så la hon upp dem igen och så la hon ner dem igen. Och det är flera sådana där. Det är lite gulligt att det blir så här liksom. Det finns ett sätt att ha hemmet på som vore bättre. Men nu råkar jag bo här så att jag försöker ändå. Men ingen vill säga något, utan man står och vrider det där jävla gipshuvudet och tar sitt håll.
Låter inte det lite som en relation?
Jo,
så är det nämligen hemma hos mig. Att min sambo tycker att det är jätteviktigt att vi har all disk på diskbil på bänken och överallt i huset. Aha. Jag tycker det är bättre att den är diskad och i skåpen. Men så vi har ett sånt kallt krig hemma också.
Ja, jag tycker det är lite gulligt och kul.
Ja, vad härligt. Men det här var ju inget kallt krig. Det har varit ju en varm stund med dig, ja, Shoffer. Vad härligt det var att träffa dig.
Det var supertrevligt att hänga med er.
Ja, otroligt kul. Tack så hemskt mycket för att du kom till Stockholm och hängde med oss en timme.
Kul att vara här och kom förbi Norrköping någon dag.
Det lovar jag.
Den är jättelig välkommen.
Ja, det lovar. Tack ska ni ha. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Vinke, vink.
Hej då.
Hej.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.